Jag är hemma hos Isa Stenberg i Lappträsk. Det är här riktigt nästan mitt i kyrkbyn. Och du bor i ett gammalt hus. Berätta om det här huset.
Det här huset byggdes 1850. Och det är då präster och kaplaner som har bott här under århundraden. Så det är över 160 år gammalt. Och det är ett helt fantastiskt hus, för det är alldeles friskt och det finns ingen mögel och ingen fukt här. Och ja, jag köpte det då 2001 när jag blev pensionär och kom hem, för det stod tomt här. Så församlingen tyckte att Isa kan ju bo här. Och det var ju så lyckat. Jag trivs så jättebra i det här huset. Fast det är ju stort och bökigt och tungjobbat, men det är härligt.
Och du påstår att väggarna talar här till dig?
Jo, jag har ju lite forskat i vem som har bott här, och det har ju varit både ena och det andra, präster och prostinnor och drängar och pigor som har... Folk har fötts här i huset och de har dött här i huset, och här har till och med bott en förrymd fånge en gång. Och jag tycker nog ibland på nätterna jag hör såna mummel från väggarna. Jag är inte alls någon som tror på spöken, men någonting är här nog.
Isa, du är i alla fall inte född här utan i Hindersby, Lappträsk. Berätta lite om din barndom där.
Jo, jag är född. Min pappa är gammal Hindersbybo sedan många generationer tillbaka. Han heter Rafael och min mamma kom från Jakkarby i Borgolands kommun. Och de gifte sig och så kom jag till på det sättet. Jag växte upp där då under kriget. Pappa for ju ut i kriget. Han var ju borta i 5 år. Så jag kände ju knappt honom när han kom hem. Och mamma och jag, vi åkte omkring. Hon var då frontlotta. Hon jobbade här och där och försörjde oss. Och jag var en sån liten flicka då och hängde med där på något sätt. Att det var kriget som präglade min barndom. Också efter krigstiden, sen när jag började i skolan i Hindersby.
Hur trivdes du i skolan?
Ja, det gick nog bra för mig i skolan. Jag började, tyvärr, jag satt i skolan redan som 6-åring, för jag kunde både läsa, skriva och räkna. Och så att jag hela mitt skolliv har alltid varit 1 år yngre än alla andra. Och det är nog ingenting jag rekommenderar. Man är inte skolmogen fast man kan läsa och skriva, tycker jag.
Din ungdom då, tillbringade du den i Hindersby också?
Jo, det gjorde jag. Jag var nog i Hindersby ända tills jag då vid 17 års ålder ville lära mig engelska. Och då bestämde jag mig för att okej, jag åker till England. Det var mycket snabbare än i skolan. Vände skolan ryggen och så att jag hade ju inga pengar. Och mina föräldrar hade inga pengar. Att hur ska jag ta mig till England? Och jag fick tag på en familj där som skulle ta emot mig. Jag skulle få jobba som au pair. Jag var 16-17 år ungefär. Men sen åkte jag ner till Valkom. Och där låg en svensk lastbåt som skulle föra virke till England. Och jag frågade kaptenen om jag skulle få följa med. Jag hade inga pengar och jag har jobb i England. Och han telegraferade till sitt rederi och de sa jo, okej. Och det kostade ingenting. Så jag åkte över Nordsjön med en lastbåt. På det sättet kom jag dit.
Sen vet jag att du har noterat de här diskussionerna senaste tiden om penningtvätt och Panama och så vidare. Men du har andra minnen från Panama. Du har inte gömt miljoner och åter miljoner där.
Nej, verkligen inte. Ja, då, det handlar också om en lastbåt. Jag var ju då förlovad med en ålänning som hade fått jobb där i Panama, som praktikjobb. Och jag ville åka dit efter honom. Han skulle vara borta 2 år och det kändes alldeles för länge. För jag var ju så ung, jag var bara 20 års ålder. Så att jag tog kontakt med olika rederier och fick napp och fick åka med en finsk lastbåt från Hamburg till Panama. Båten var på väg till Ecuador. Och jag vet inte riktigt varför, men de hade också virkeslast. Föra virke till Ecuador. Men jag var så ung så jag kommer inte ihåg mer vad det kunde ha varit för någonting.
Men det var i alla fall en strapatsrik resa med den där skorven.
Ja, de sa när jag gick ombord där i Hamburg, då sa folk som stod på kajen att den där skorven kommer aldrig fram. Men det hindrar inte mig. Jag tyckte jag var inte rädd för någonting. Och det var ju en lång resa. Det tog ju veckor att åka med båt över Atlanten. Men nu är det ju en upplevelse. Man kan inte jämföra det med resor idag när man flyger högt upp och inte ser någonting. Så där fick man verkligen uppleva dels att jorden är rund, för horisonten var ju rund, den böjde sig. Och sen genom, ja, det var ju stormar förstås. Atlantstormar är ju kända, och det var inte så roligt, men inte kom ihåg att jag skulle ha varit rädd då heller. Och vi klarade oss ju igenom, men det var stormar som tog dagar eller dygn. Men sen, det som jag tyckte bäst om från resan, det var Karibien. Och speciellt Sargassohavet, som är ett sånt smaragdgrönt hav. Och det är tång. Det är sådana 300 meter långa tång, vad heter det, Sargassotång, som flyter fritt omkring där. Och där åker man med båt genom det där. Det är helt otroligt, Sargassohavet.
Det är inte så många som har varit där, men att om man är ål så är man bra bekant med Sargassohavet.
Ja, det stämmer, hör du. Det är ålarna både från Nordamerika och Europa simmar dit och lekar där förrän de sen tar sig vidare till. Vart de nu far.
Oh. Till Finland till exempel och blir uppätna.
Ja, jo, det stämmer. Ålarna lekar i Sargassohavet.
Vad gjorde du i Panama sen då?
Jag gjorde inte så mycket på det sättet att jag kunde inte förtjäna pengar, för att jag fick inte arbetstillstånd. Det var helt omöjligt, men jag hjälpte bland annat till den här konsuln hette Kalle Jansson. Och hans fru, de var enormt rika, väldigt förmögna. Hade 13 barn, rödhåriga alla. Frun var irländska. Och så jag fick hänga med henne när hon gjorde sån här välgörenhetsarbete i slummen. Och jag bland annat fick lära de här kvinnorna att koka karameller. Så jag kokade sådana sega kolakarameller som vi skar sen på marmorbord och lindade in i papper. Och sen fick de gå på gatan och sälja det och fick lite pengar.
Du har bott på flera ställen runt vårt jordklot. När hann du bilda familj sen då?
Ja, första barnet föddes i Panama. Och sen har vi tre pojkar till. Vi kom ju hem då på 60-talet, och då föddes den andra pojken. Jag fick två pojkar till på 60-talet och en på 70-talet.
Det var en intensiv tid. Men du hann också studera i social- och kommunalhögskolan.
Ja, men det var före jag åkte till Panama. Då jag kom hem från England så kom jag in på Sossocom, och jag var ju bara 17-18 år. Jag tror det var det yngsta som någonsin har kommit in. Men det var en jättebra skola. Jag är så glad för att jag fick gå i Sossocom, för att det har betytt hemskt mycket för mig senare i livet. Jag fick en sån där bred allmänbildning där, utan att bli specialiserad på någonting. Och då praktiserade jag ju också på mycket, mycket olika, många, många konstiga ställen då jag gick i Sossocom. Bland annat var jag på ett sinnessjukhus på Åland, där jag var med och gav elchocker. Alltså jag gav inte, men jag fick hålla i benen när den där patienten skakade. Det var ju sådana grymma upplevelser jag hade från de här praktikplatserna, för jag var ju så ung.
Men du jobbade också som socialarbetare, snuttjobbade i olika repriser.
Jo, det var jag också. Det var en barnskyddsinspektris i Espoo. Det var också väldigt tungt. Jag måste sluta. Jag var inte så länge, för att jag tog hem med mig alla de här bekymren. Det var barn som for illa, och det var massor med barn till pappor som satt i fängelse. Och de här barnen for så illa. Och jag bara orkade inte sen mera. Jag tog det så till mitt hjärta, all den nöd som fanns då.
Sen blev det Sverige och teater för hela slanten. Var det så att du började i Göteborg?
Nej, det gjorde jag inte. Utan jag jobbade här i Helsingfors på Lilla teatern. Jag började där 75. Så jag jobbade på Lilla teatern och kom in på sån här proffsteater på det sättet. Och sen var det så att Lasse Pöysti blev utsedd till chef på Dramaten i Stockholm. Och då sa Birgitta Ulfsson, ja, om Lasse åker dit så måste han ta Isa med sig. Och så blev det.
Varför måste du med?
Att hålla handen. Han behövde tydligen mig, tyckte Birgitta. Så att jag var på Dramaten i 8 år och lärde mig väldigt mycket där. När jag kom till Dramaten var det 700 personer på lönelistan.
Vad hörde till dina uppgifter där?
Jag var ju så att säga draken som satt i ett rum utanför teaterchefens stora rum, alltså Lasse, och tog emot alla besök. Han fick ju besök i det oändliga av regissörer och författare och konstnärer och skådespelare från inte bara Sverige, hela Europa. Och jag höll reda på dem där, vem som skulle få komma och vem som inte skulle få komma, och journalister förstås och reportrar. Så att jag kom liksom in i den där högsta kultursmeten där i Sverige, bara i ett nafs, just genom det här jobbet. Och där blev jag sen. Lasse kom ju hem, han hade 4 års förordnande, men jag stannade kvar, för jag hade liksom inget jobb att komma hem till här i Finland. Så jag fick väldigt mycket erbjudanden i Sverige, fina jobb, stora svåra jobb, ville de tydligen ha finländare. Så att jag blev ju kvar där sen i 23 år.
Och i något skede så blev det Göteborg då för dig?
Jo, det var 86, och röstade personalen på Folkteatern att de ville ha mig som teaterchef. Och sagt och gjort, jag åkte dit och där, jag hade ett 4-års förordnande och det köpte jag. Det var ett väldigt ensamt jobb och väldigt slitigt jobb det här att vara teaterchef. Men sen, det ville sig inte bättre än jag fick fortsätta på den banan, för Lars Norén kom till Göteborg och till Folkteatern och sa att nu kommer du hem till Stockholm, för nu ska vi starta en egen teater, du och jag. Och så blev det. Så att vi startade en teater som hette Riksdrama. Och vi fick pengar av Riksteatern, lokaliteter av Riksteatern. De stod för allting. Vi var liksom en del av dem. Och Lars och jag blev då utnämnda till teaterchefer. Men det var inte så många andra anställda där, utan bara han och jag. Alltså jag jobbade som producent och han jobbade som författare, dramatiker och regissör. Men sen när vi skulle då göra uppsättningar, då fick vi ju naturligtvis engagera skådespelare och scenografer och så vidare.
Hur var det att jobba med Lars Norén?
Ja, det var väldigt intensivt. Han är ju enormt energisk och intensiv, men det betyder också att i och med att han är författare så kunde han ju försvinna liksom i veckor eller kanske månader när han satt och skrev. Och då satt jag ensam där med hela balletten. Men annars hade vi jättebra, vi hade roligt. Vi skrattade från morgon till kväll.
Sen då, innan du gick i pension år 2001, vad gjorde du sen före du gick i pension? Ja, du i Sverige hela tiden? Eller?
Jo, jag var i Sverige då och jag jobbade nog kvar på Riksteatern. Men jag kom hem därför att min äldsta son fick cancer och han dog. Och då kom jag hem och jag var inte riktigt pensionär ännu då, men jag bara kom hem. Jag bara packade väskorna att nu åker jag hem för pojken är sjuk. Och på den resan blev jag hemma.
Men du hittade på mycket i Hindersby. Berätta om din serie historiska pjäser. Hur fick du idén till dem?
Ja, jag måste ju ha någonting att göra. Jag hade ju så grymma saker liksom bakom mig och min son hade dött. Så jag måste göra någonting. Och så bara började bubbla ur mig hela min barndom. 40-talet, 50-talet, 60-talet. Och så märkte jag att jag kom ihåg allting. Jag kom ihåg precis vad som hade hänt och jag kom ihåg alla människor. i Hindersby som hade levt då, vad de hade sagt och vad de hade gjort. Och så började jag skriva om dem. Så jag skrev en pjäs om kriget, 40-talet, sen återuppbyggnadstiden på 50-talet, 60-talet då de sociala reformerna började komma. Och sen avrundade jag det hela med en pjäs om 700 år av 700 års historia här i Östra Nyland. Allt från det att de första nybyggarna kom hit på 1200-talet.
Men det kunde du inte ha någon minnen av. Hur gick du tillväga där?
Forskade. Läste. Det tog mig ett år att skriva den pjäsen. För jag kunde ju inte hitta på sånt. Allt måste ju stämma. Allt måste vara korrekt.
Hur tog publiken emot dina pjäser?
De tog jättebra. Det kom ungefär 5000 personer till Hindersby. Och det var människor som inte visste ens var Hindersby var. Utan de måste få vägbeskrivning för att hitta till teater. Publiken tyckte väldigt mycket om den. Och jag tror att jag försökte skapa den där magin som teatern har. Att de skulle här på landet, på landsbygden i en föreningslokal få uppleva den där teatermagin med text och musik. Och det lyckades. Det lyckades varje gång. Så att folk ropar bara på mera och mera. Och det kan ju inte vara roligare än så.
Din vardag nu idag då?
Ja, min vardag idag, jag läser väldigt mycket och försöker hänga med i det mesta, men jag skapar ingenting just nu, utom att jag då skriver lite grann så där som Nya Östis är snälla och tar in mina skriverier och så där. Men
bland annat den här Panama-bloggen som vi pratade om lite, den här Panama-resan.
Jo, den kommer nästa vecka i Nya Östis på torsdag. Men jag har nog skrivit annat också. Jag har skrivit om just hur vi interrailade på 80-talet. Då höll man ju på med interrail. Min lilla pojke och jag interrailade i hela Europa alla somrar.
Isa Stenberg, du sa att du inte har något teaterprojekt just nu. Men vågar du prata om dina framtidsplaner?
Ja, jag skulle gärna prata om dem om jag visste vad de var. Alltså, skriva kan jag naturligtvis. Det liksom flyger ingen vart. Men jag orkar inte producera mera. Där är kraften slut. Det är för jobbigt. För att om jag skriver en pjäs så måste jag producera den själv. För annars får jag det inte så som jag vill ha det. Det är så besvärligt när jag håller på och bollar här med århundraden och årtal hit och dit, 40-50. Jag har själv upplevt det, jag vet hur det var då, hur det såg ut och vad de hade för kläder och hur de pratade och allt det där. Och det kan jag inte lämna över åt dagens unga, för de var inte födda då. Jag är den äldsta där i gänget, så jag är den enda som har varit med om det. Så vi var med och formar själv, så därför tar det nog slut. Om jag nu inte, jag har en önskan och jag skulle vilja göra någonting för barnen. För i alla mina pjäser har barnen haft en egen scen. Och de har fått rollhäften och de har fått egna repliker. Och de har fått stå på scenen och säga sina repliker och höra när publiken, det bara rungar av skratt i publiken när de har en rolig replik. Och barnen har varit helt underbara. De har varit med i alla pjäser. Mellan 6 och 10-åringar där ungefär. Och de vill fortsätta. För nu sa Elis som är 10 år hade sagt att jag vill inte att Isa ska dö ännu. För jag vill spela mer teater.